En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Igår var det en så kallad mellandag. Inga spelare i träning. De var lediga. Har vi sett någonting om vad de gjorde på sin lediga dag?
Försökte hitta något slags livstecken från vad de svenska spelarna pysslade med under den lediga dagen. Det enda jag lyckades hitta var att Bestford Schneli var på baseball och kollade Texas Rangers skulle jag tro. Vilka han var med framgår inte riktigt, men han la ut en bild i alla fall, så att vi får väl anta att han var där. Vi får höra med honom när han gör media någon dag framöver kanske.
Ja, det kanske är en trött liksom sägning om amerikansk idrott, men om det är någon amerikansk sport som jag då absolut inte skulle vilja besöka så är det nog ändå en baseballmatch. Alltså, jag tycker att det verkar inte så kul. Hade ni velat göra det eller?
Det tog ganska lång tid va?
Ja, det hände ju ingenting. Jag var ju på baseball i Japan, friidrotts-VM i fjol med Makoto tog med mig och kollega Andreas Tjeck när vi var på friidrotts-VM. Ja, det var väl en upplevelse, men det hände ju inte mycket. Det blev inte mycket home runs. Men jag hade nog velat alltså så Yankees gått en gång för att ha gjort det, för upplevelsen. Det skulle kunna tänka mig, men det är ju inget man skulle springa på om man bodde här.
Ja, om det inte hände skitmycket då på en baseballmatch så hände det inte jättemycket då heller medialt igår då, utan vi fick ju åka och träffa Niklas Kalnén och Kim Källström, förbundets bossar då, som satte sig framför ett hyfsat stort journalistuppbåd och ja, bemötte de frågorna vi hade. Och man reagerar ju verkligen på vilket superproffs framförallt Niklas Kalnén är. Även Kim Källström har blivit bättre och bättre medialt, men Kalnén är ju väldigt bra på att styra samtalet i en riktning som passar honom och sådär. Men han hamnade lite i trubbel vid något tillfälle, Flink, eller hur?
Ja, det gjorde han när frågan om varför de inte är transparenta med herrarnas bonusavtal här på VM, eftersom de var så tydliga mycket ut på hemsidan när det gäller damerna inför deras EM förra sommaren. Och det hade han ju svårt att förklara, för jag menar någonstans tycker vi väl alla, alltså i varje fall i de här sammanhanget, att transparens är bra. Och det tror jag att Kanén innerst inne också känner. Men han hade väl ingen bra... han hade ingen anledning att säga... eller han kunde inte säga varför de inte skulle vara transparenta i detta. Utan han sa bara att de har valt det. Han har bestämt det. Jag frågade om det var spelarna som inte vill att det ska vara transparent, och då sa han nej, det är jag som har bestämt att så ska det vara. Och sen sa han att det finns ju fördelar med att vara transparent, men det kan också finnas nackdelar eller så. Och då fick han frågan om han kunde säga något negativt med att vara transparent. Och jag skulle kunna nämna flera, men jag väljer att inte göra det. Utan det är det beslutet som jag har tagit.
Fikonspråk.
Tror ni att han skyddar spelarna där eller?
Jag tror lite grann det. Jag tror att det är ju ganska lätt ändå att vara transparent när det gäller damavtalet, eftersom det, jag tror det var en 156%, jag har ju kollat detta, jag inte skoja, liksom, tror. Det var exakt 156% ökning av prispengarna från EM 2022, flyttades det väl det till, på damsidan till förra årets då, och det innebär ju mer pengar till damerna, och då är det ju ganska lätt att visa liksom att det ökar, damerna tjänar inte så mycket pengar, det här kan vara det är viktiga pengar för spelarna. Men vi vet ju att naturligtvis så är det ju inte, summorna är ju andra på här sidan, och här många av dem, nu är det skillnad på vad Alexander Isak och Elliot Stroud tjänar såklart ju. Men det blir ju ändå ganska små pengar i förhållande, framförallt till Isak och Victor Nilsson Lindelöf och sådär. Att det skulle ändå sticka i ögonen lite grann på folk på något vis.
Ville de inte berätta någonting? Ja, förlåt på man. Men vi har ju försökt, spelarna har ju inte ens velat berätta hur många biljetter de får till det här mästerskapet. I vanliga fall får de väl 8 tror jag, om jag inte säger fel. Men nu har ju Lindelöf förhandlat upp det här till truppen. Men det har ju inte spelarna velat säga. Var kallningen hemlighetsfull med det också, eller?
Ja, vi kom aldrig in på det, för det här dök upp i slutet när Fredrik Madestam, en assisterande presschefen kan vi väl kalla honom, redan försökte bryta in och stoppa och suckade. och det, när det här kom igång med transparensen, så vi var ju flera som turades om då och försöka få kallningen att ge med sig, kan man säga, men ifrågasätta hans beslut. Så att det blev bara det, och till slut fick ju Madestam stopp på oss, och då var det hela över. Det var väldigt mycket Kim Källström i början, eller frågor till honom.
Ja, det var ju det. Han var ju definitivt i centrum, och det blev ganska mycket frågor om hans spelarkarriär och så. Av något skäl kom pressträffen in på hur han mådde när Sverige åkte ut mot Nederländerna 2004. Nu ska vi visa möta Nederländerna, så vi kanske var rimligt på det sättet, men han berättade hur jobbigt det var så. Och då, långt bak i lokalen, hörde man en dov röst som sa: "Sorry Kim, jag tar på mig det." Det var Olof Mellberg då, SVT-experten, som helt enkelt för första gången uttalade sig om hur jobbigt det är att han missade straffen när Sverige åkte ut EM 2004. Du som var med, flink på den tiden. Det var lite oväntat, va?
Ja, Erik.
Tjena, Erik. Simon här.
Hallå där.
Hallå där. Du, jag tänkte att det är väl så här dags att berätta för folk. Berätta det här med att vi ska snacka ihop oss och snacka strunt och snacka runt under fotbolls-VM, och att alla får hänga med och lyssna lite.
Ja, just det. Ja, men vi kommer ju röra oss runt över kontinenten. Kommer vara såväl i Mexiko som USA och i Kanada. Men varje dag så ser vi till att checka in med varandra och stämma av VM-läget.
Lyssna på Bank och Nivas podd hela VM i Aftonbladets app och där poddar finns.
Ja, men då säger vi så, och så hörs och rings vi helt enkelt.
Ciao.
Ciao.
Ja, det var ju ingen som fattade, det var väl ingen som hade sett Mellberg där nästan i lokalen, utan alla satt ju så alla vände ju sig om och ja, du hörde ju, jag hörde inte riktigt vad han sa heller, jag tror inte alla hörde, utan men sen tog vi ju Mellberg efteråt. Jag vet inte, han har väl kanske pratat om det, men nu pratar han en hel del om det. Eller först så frågade liksom, du tar på dig den. Ja, men det är ju fakta och så. Att, det gör jag. Ja, men är det verkligen så? Ja. Och sen var han ganska defensiv. Och så helt plötsligt så bara gick han igång och började prata om den här väggen, orangea väggen som var bakom målet när han skulle skjuta sin straff. Och han sa det var liksom en orange vägg, och sen var det den största väggen av dem alla i mål, Van der Sar, och så bommade han. Det var ju, Zlatan bommade ju också, men det var väl Mellberg som bommade den sista. Kuku tror jag missade där. Så att det var ju så att säga Mellbergs miss som
som avgjorde det hela, alltså, skickade ju Sverige ut i turneringen.
Ja, och då vägrade ju Mellberg prata. Han gick inte igenom mixade scenen. Vilket var lite spel. Det gjorde de ju alltid på den tiden. Jag vet inte om han uttalade sig, men han pratade mer om det nu, kändes det som, än han har gjort kanske definitivt då för 22 år sedan.
Kul att Mellberg klev in och kapade pressträffen då. Men hur var det med Johan Kücükaslan? Han brukar ju, när SVT har haft Magnus Eriksson tidigare, då har ju han liksom klivit in och nästan stoppat intervjuer för att SVT vill ha sina experter för sig själva. Gjorde han samma sak med Mellberg nu, eller vågar han inte riktigt det?
Jo då, han försökte först, jag tror det var Robert Laul på Göteborgsposten som stoppade först, och sen kom Fredrik Lindstam på Sydsvenskan, och sen så kom jag, och då var det Kücükaslan försökte, av någon anledning så var det jag, han tyckte inte att jag skulle förstå det.
Men vad har han emot dig, Flink?
Nej, jag vet inte. Det var väl Aftonbladet då. Så. De andra gick bra. Men just, det hade han inte så mycket för då. Sen så gick han, så stod han ju där så som, det sa han till slut. Så började han lite, vi måste sticka nu. Vi har, jag vet inte, vi ska gå live, och jag vet inte, han hittar nu bara på. Och till slut sa han, känner man ju som Peter Thorén nu, presschefen här.
Ja, han började Petra. Han var ju framme med Merlin också när hon snackade med Mellberg första dagen. Då var han där och försökte så, Olof, du får säga till om du tycker det är jobbigt, om det blir för mycket.
Ja, men det var också kul när Flink då, när till slut fick, när Kusikanslan till slut fick Mellberg därifrån då. Då sa Flink då lite kärleksfullt, stick nu då. Och sen så Flink är ju typ en meter längre och väger väl typ 30 kilo mer än Kusikanslan. Och sen när han sa stick nu, då skulle du liksom lite vänligt låtsas putta honom därifrån, Flink. Men jag tyckte att du la till en jävla kraft. Jag tyckte det kändes som att han flög som en vante nästan. Det kanske är att ta i, men jag var rädd för hans personliga säkerhet i alla fall. När du, den här store skåningen, liksom inte laffade till honom men gav honom åtminstone knuff, så fick han fan tappa balansen lite. Vad är det för sätt mot en kollega?
Han vägde väldigt lätt, märkte man ju. Kutsch.
Men om vi ska gå tillbaka lite till det som sades då, alltså det som jag tyckte ändå var kanske det mest intressanta på den här pressträffen, det rör ju inte A-landslaget då, utan det rör U21-landslaget. För det var sån jäkla skillnad på hur landslagschefen Kim Källström pratade om två kritiserade förbundskaptener. Vi har ju Tony Gustafsson som ju inte verkar universellt älskad som förbundskapten för damerna, inte gått hur bra som helst. Och så har vi Daniel Bäckström som ju är en, får man säga, utskälld förbundskapten för U21-landslaget och väldigt hårt kritiserad. Men Källström var ju översvallande i sitt stöd för Tony Gustafsson. Verkligen tryckte på vilket starkt och stort förtroende han har för Tony Gustafsson. Och sen när du ställde frågan, Flink, om hans förtroende för Daniel Bäckström, då var han distanserad, ska jag säga. Nästan kylig gentemot U21-förbundskaptenen och sa att resultaten inte varit bra nog, helt enkelt. Vi får ta ett snack med Daniel och se hur vi ska göra, mer eller mindre. Det var väl den signalen om vad de tycker om hans arbete var väl ganska tydlig, va?
Verkligen, och Bäckström har ju då till nästa sommar, för det är ju över en sån här, det är väl EM då om ett år. Och Sverige är ju redan borta från det och har två kvalmatcher i höst. Så att, sen på en direkt fråga om han trodde eller tyckte, eller vad man ska säga, om Bäckström ska sitta kontraktet ut, så svarar han ju visserligen ja. Men jag vet inte om Bäckström, om han vill vara kvar. Nu har jag inte koll på varför de var så mycket återbud, men det säger ju någonting. Var det 11 spelare som tackade nej här nu i juni? Det säger väl någonting. Det verkar inte vara jätteroligt att de tycker det är jätteroligt att spela för U21. Så att,
nej, de har ju misslyckats med två kval nu. Och ärligt talat, sista 11 jag såg, jag tycker ändå att jag jobbar ju med svensk fotboll, tycker jag har ganska bra koll ändå, men det var så flera spelare i den senaste U21-landslagstruppen där jag faktiskt inte var helt 100% säker på vad en eller två var för typ av spelare, och det känns ju osannolikt faktiskt i när det ändå ska vara de bästa unga spelarna i landet. Så att, ja, kanske säger någonting om min okunskap också i och för sig, snarare än klassen på spelarna.
Nej, det tror jag inte. Jag tror det är det senare där. Men det är nog, det är ju inga höga odds på att Bäckström inte kommer att vara kvar kontraktet ut. Det är svårt att se.
Och en liten nyhet från pressträffen, åtminstone intressant för oss som bevakar laget och kanske då också även svenska supportrar som ska vara i USA nu framöver, det är ju att oavsett liksom, alltså om eller när Sverige går vidare, allt tyder på att de kommer gå vidare från gruppspelet, då kommer inte Sverige vara kvar i Dallas. Oavsett, alltså säg att de hamnar i 16-del i Houston, så kommer de ändå inte bo kvar i Dallas, utan svenska laget kommer liksom flytta sin bas utifrån var man hamnar i slutspelet. Och då är min fråga till dig, Malin, hur mycket kommer du sakna Dallas sen när vi sticker ifrån?
Jag kommer väl förmodligen åka hem ändå, eftersom min plan är att åka hem efter gruppspelet, men jag förstår om ni kommer sakna Dallas, för vi bor ju bra här och har det ju bra, även om det kanske är kul att se något nytt. Men det är väl ändå, det var väl inte planen från början, va? Tanken var väl att de skulle ha sin bas här, precis som i Ryssland. Då var man ju i Gelenchik hela mästerskapet och flög ganska mycket fram och tillbaka.
Ja, jag vet faktiskt inte vad planen har varit. Det enda som Kalnén tryckte på hela tiden var ju att det är viktigt att vara flexibel, va? Sa han väl mer eller mindre, att de är flexibla. Så att, nej, men de var väldigt tydliga på den punkten i alla fall, att det är över med Dallas sen. Men Ja,
men ponera att du stannar, Malin, ändå. Alltså vi bara får välja och vi skiter i spelprogrammet var de kan hamna. Vilken VM-stad skulle vi vilja att de spelar i 16-delsfinalen? Vi utgår ifrån att de är där några dagar också. Att det inte bara är in och ut. Att vi får en 3-4 dagar där.
Men visst är det Houston och Monterrey som man vet vad som är två av alternativen?
Ja, men vi låtsas nu. Vi skiter
ja,
i...
Ja, vi låtsas. Ja, ja. Ja, för att man är ju kanske inte jättesugen på att åka tillbaka till Monterrey nu, men när man har gjort det en gång. Nej. Och Houston snackar ju folk inte jättegott om. Så att jag hade nog lite svårare att hoppa på planet hem om det skulle bli New York eller LA eller något sånt ställe. Då kanske jag stannar.
Jag säger Vancouver utan ha, om jag har någon aning om att det kan bli
ja, det hade också varit kul.
Mm. Ja, jag, ja, men kul att ni frågar. New York hade väl inte varit dumt. Och sen rent för arenan så hade ju Mexico och Azteca stadion. Kan jag känna hade varit en höjda. Inte som stad. Ja, på ett vis häftigt att ha varit i Mexico City. Men mer för stadion där. Miami hade väl också varit.
Miami hade man inte tackat nej till.
Nej.
Ja, jag brinner inte för Miami. Men sen igår kväll kollade vi också på Norge och Sverige. Norge, Irak. Nu sa jag Sverige eftersom det finns så många svenska iraker i det där laget. Och vi pratade lite innan Flink, du var inne på det. Det var likt Sveriges seger mot Tunisien. Alltså någon enskild period där det såg lite obehagligt ut. Irak kvitterar ut 1-1, men i stora stycken väldigt övertygande seger och liksom starkt av norrmännen att börja så bra. Jag fastnade väl mest på att min personliga favorit Amir Alamari, som ju har varit duktig bland annat i Jönköping Södra och HBK i Allsvenskan, gick in och var nästan lika bra även nu i VM då. Han är så fin tycker jag. Han är så härlig och mjuk med bollen samtidigt som han är bra i närkampsspelet. Fick en härlig liten assist också. Så att det var kul att se tyckte jag. Även Hussein Ali som ju Malmö-kille spelade som högerback. Så det var ju kul med lite svensk connection. Tog ni med oss någonting från den matchen?
Nej, men inte mer än det här att det var det var så mycket som påminner om Sveriges match. Alltså Norges fick igång Håland direkt. Sverige fick igång både Gyökeres och Isak. En jättetavla. Här var då målvakten som påminner väldigt mycket om mittbacken i Tunisien där han tappade bollen till. Var det 3-1-målet? Ja, men lite så här. En skandinavist som har längtat efter VM når ju ännu längre såklart till att få en runt här premiär och massor med mål. Så det var nog det som jag tog med mig.
Jag var väldigt taggad på den här matchen faktiskt. Jag såg fram emot att se Norge och även höra Zlatan. För vi var inne på det tidigare när vi bänkade oss för premiärmatchen. Då blev vi väldigt besvikna på att vi bara fick höra honom någon minut, men då slog någon slags sen hjärtlag till för mig och sov igenom i princip hela matchen. Så att, det var ett riktigt fiasko av mig faktiskt.
Ja, jag såg ju faktiskt Fox-sändningen då med Zlatan och han körde ju sin stick, den grejen han har hållit på med ett tag. Det här, han har någon sån här King of the Jungle-lista liksom, där han listade de bästa spelarna och han var nummer ett då. Och sen så, nu var Håland då bra i matchen såklart, gjorde 2 mål, kunde ut ännu fler och då sa han att Håland har gått från en viking till ett lejon. Så det där pigga språket han har håll på med ett tag och jag tycker ju att det är oerhört tröttsamt och trist och gjort faktiskt. Jag misstänker ju att de här amerikanerna som kanske inte alla är sjukt intresserade av fotboll tycker att han är lite underhållande så, men jag har oerhört svårt för den här Hollywood-versionen av Zlatan, liksom när han är den här skådespelaren som kör trötta slogans. Alltså, han är ju rolig när han är uppriktig och rak och liksom pratar på riktigt. Men när han spelar, har det här skådespeleriet, det är... Ja, jag tycker det är plågsamt att kolla på. Det blir infantilt. Det är liksom fotbollsstudios där man klipper ut klipp som bara... Det är fotbollsstudio som man har enbart för att kunna klippa ut klipp på 10 sekunder för sociala mediepublik. Det är för barn helt enkelt.
Jag tror inte att Fox som han jobbar för, att det är precis vad de vill ha och att de har bett honom att köra på det här och uppmuntra det. För annars, han skulle ju kunna vara en bra seriös... Alltså bara köra det seriösa spåret också. Men som du var inne på så tror jag verkligen att amerikanerna... älskar när han kör det snacket.
Ja, absolut. Och jag vet att jag kanske är minoritet. Alltså det här är ju liksom att en trend länge. Vi har den här CBS-studion med Michael Richards och Jimmy Carrey och Trey Henry som folk tycker är tokroliga. Men det är väl man själv som har kanske blivit en bitter gubbe, och det är ju inte för mig det är gjort då heller. Men nej, jag... dåligt.
Ja, men tänker jag en alltså expert i SVT eller TV4 nu under VM. Ska köra en lista på de bästa spelarna och köra något med djungel och kung och så sätta sig själv överst och ja.
Nej, men jag menar, saken är att det är inte ens kaxigt liksom, eftersom det uppenbart är skådespeleri och det man väntar sig av honom, då blir det ju inte farligt. Det är ju inte farligt på något sätt. Det finns liksom ingenting som hugger till, ingenting som skaver, utan det är bara som jävla tvättmedelsreklam liksom. Skitsamma. Jag ska inte brusa upp över det där.
Ja, men det var fint att få igång dig på den.
Ja, någon gång. Mm. Händer det.
Igår såg du Filip och Fredrik och idag såg du Zlatan. Det är, man vet ju vad de kommer sätta för rubrik på den här podden.
Ja, det är dags att någon sågar mig då kanske också.
Jag har väl Zlatan redan gjort å andra sidan.
Sågat mig.
Jag tänker på 10 poäng presskonferensen som du var högst inblandad i.
Ja,
det var väl en indirekt sågning till din fråga om inte annat.
Ja, jag tyckte väl inte att den var superbegåvad. Men det var den ju. Men sen idag är det en väl vanlig pressdag då, vanlig träningsdag för landslaget. Men vi vet ju inte så mycket om den än. Men hur ligger det till nu framöver de här närmsta dagarna kring landslaget innan matchen mot Holland? Du som är bra, Nederländerna. Du som är bra på scheman, Malin.
Ja, men de kör ju träning idag nu då, onsdag, torsdag, öppna kvartar, och sen flyger de till Houston medan Podsorre rattar oss med vår stora bil till Houston, och sen är det en tidig träning dagen efter där. Så ja, det är öppna kvartar nu framöver, slut på de helt öppna träningarna för nu, och lite spelare i mixed zonen, så det är tillbaks till vanligt schema, och det känns ju skönt.
Absolut, då har vi kanske ett ännu mer matnyttigt avsnitt imorgon då när vi ska gå igenom det som har hänt idag. Jag tackar er för att ni var med idag, Johan Flink och Malin Wahlberg, så hörs vi.
Underbart, vi. Hej. Hej.
Hej. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.